Våren kommer och moln av pollen sveper över Japan. Nästan hälften av befolkningen har fått hösnuva. Många tar sig inte till jobbet, konsumtionen går ner. Det kallas för en allvarlig nationell hälsoutmaning. Orsaken hittar vi ute i de planterade skogarna och i temperaturen som stiger. Du lyssnar på Klotet om hösnuvan som får halva Japan på knä. Jag heter Peter Nordmark. Marie-Louise Kristola, Klotets klimatreporter, hej.
Hej, hej.
Du, jag undrade just om din röst skulle hålla för det här pollenprogrammet.
Ja, det kan man inte vara säker på den här årstiden. Jag var i Lund för en vecka sedan och då la rösten av direkt. För det var, fick jag reda på sen, det var väldigt mycket ekpollen och det reagerade jag på tydligen.
Ek?
Ja.
Okej. Okay. Mm. För min del är det ju björk och gräs. Själv har jag nog aldrig varit så pollenallergisk som jag är just nu. Men Harald Andersson, reporter här på Klotet, du ser oförskämt oberörd ut kan man väl säga.
Mm. Jag har varit förskonad från pollenallergi hittills i mitt liv, men det har börjat känna lite kli under pollensäsongerna de senaste vårarna, så jag är lite orolig.
Tänkte ju säga det, han är så ung än. Mm.
Jag drömmer om lite kli i halsen, alltså, då är liksom situationen bara som normal för mig. Mm. Men det finns förstås de som drabbas värre än vad jag gör. Och det finns som sagt länder där pollensäsongen blivit ett nationellt hälsoproblem, som i Japan. Vi säger välkommen till Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet.
Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Kul att ha dig här, Christer. Lite hösnuva, tänker kanske vissa. Hur farligt kan det vara? Men sen hör man om hösnuvan som drabbar nästan halva Japans befolkning. Jag tror det är 43% som får hösnuva. Och då förstår man att det kan bli riktigt allvarligt det här.
Ja, det kan det verkligen bli, men det är ju vanligt i Sverige också. Ja, vi pratar om att vi har 2 miljoner svenskar som har hösnuva, och det är kanske till och med lite lågt räknat.
Och konsekvenserna av att så många i ett land som Japan får hösnuva, vad tänker du om det?
Ja, den stora konsekvensen är ju att folk kanske är på jobbet, kanske är i skolan, men inte alls kan prestera på det sätt som de borde kunna. Och det kostar mycket, det tror man inte, men det finns beräkningar i Sverige att pollenallergi har en kostnad på ungefär 13 miljarder kronor per år bara i Sverige. Och väldigt mycket beror på just det här att man inte kan göras fullt ut som man borde kunna göra på grund av pollenallergi.
Mm. Och klimatet blir ju varmare. Vad ger det för sorts skjuts till pollenallergierna? Alltså det här med klimatförändringen?
Ja, det är några olika effekter. Dels kommer pollensäsongerna tidigare. Dels så blir det totalt sett mer pollen i luften. Pollen går ju lite upp och ner beroende på från år till år, men trenden är uppgående hela tiden. Och vi ser det i Sverige och vi ser det i andra delar av Europa också. Och kanske då i Japan också då, om jag förstår rätt.
Mm. Och vad tänker du om den här trenden då för pollenallergierna när det kommer till klimatet, Malou?
Ja, men Christer var ju inne på det här att klimatförändringen kan ju spela roll på flera sätt egentligen. Dels att vissa arter blommar tidigare på säsongen, själva pollensäsongen blir på det sättet längre. Men sen kan ju värme och faktiskt koldioxid också göra att en del arter bildar mer pollen. Det är ju lite fascinerande. Och sen så tänker jag på det här att ett förändrat klimat kan ju göra att vi får in helt nya arter också som vi inte är vana vid och som kan bli mer allergiframkallande.
Mm.
Fast sen tror jag att det värsta för oss svenskar och det som har gjort störst skillnad, det är kanske den här favorithypotesen bland många av er forskare. Det handlar då om renlighet.
Mm. Hygienhypotesen?
Ja, den tar vi sen.
Mm. Vi ska komma till det. Hösnuvan i Japan då.
Hay fever makes the lives of millions miserable for months every year. Prime Minister Kishida has called pollen allergy a social problem. A 2019 nationwide survey found about 43% of respondents suffered from pollen allergy. That figure has more than doubled in just 2 decades.
Japan är ett av de mest pollenallergidrabbade länderna i världen. Var börjar vi den historien, Harald?
På 1980-talet då hände något i Japan.
Mm.
Japan som inte har varit särskilt drabbat av pollenallergier innan. De ser en ökning av fall med ögon, rinn, snuva, andningsbesvär och alla de andra problemen som pollenallergiker måste dras med. Och orsaken är faktiskt i stor del människoskapad.
Ja, vad är det som har hänt?
Jo, enorma mängder finkornigt pollen hade då börjat släppas iväg från japansk ceder som heter sugi på japanska och cypress hinoki.
Ja.
Det här händer efter 30 år när de här träden blir vuxna. Och nu var det bara så att de här två sorterna träd hade planterats ungefär samtidigt då på 50-talet. Och det var nästan uteslutande de här trädsorterna som man hade planterat.
Varför då?
Jo, för att en stor del av skogarna kring de stora städerna i Japan, de hade huggits ner under och kring andra världskriget.
Mm.
Och det här hände för att det blev brist på olja och gas och man högg helt enkelt ner träd till bränsle.
Mm. Och vad jag har hört så hade Japan fantastiska skogar innan andra världskriget med en rikedom av djur och växter.
Ja, alltså man har ju fortfarande kvar en stor del av de här skogarna.
Mm, vad bra.
Ja, men man avverkade skogar kring städerna. Sluttningar och landskap blev kala och det här var ju en ekologisk katastrof i sig för det ledde bland annat till jordskred och översvämningar.
Mm, och det här försökte man lösa med plantering av då ceder och cypress.
Ja, precis. Och efter 30 år så var de här träden vuxna, alltså på 80-talet.
1980-talet?
Ja, precis. Och de bildade något som liknas vid spökskogar, alltså nästan uteslutande de här två trädarterna.
Mm.
De var alla lika höga för de hade planterats ungefär samtidigt. De växte tätt med lite av annan växtlighet och djurliv. Och så började de alltså släppa ifrån sig stora moln av pollen som gjorde folk allergiska och sjuka.
Mm. Jag har ju sett de här bilderna, det ser ut som gröngul dimma som släpper från träden. Så man försökte alltså lösa ett problem, energibristen. Och så avverkade man då i de ursprungliga skogarna. Sen blev det ett problem, så då planterade man nya träd som i sin tur blev ett hälsoproblem för folk.
Mm.
Så en till stor del människoskapad allergichock i Japan alltså. Varför reagerade då så många japaner med allergier när de utsattes för den här stora mängden pollen, Christer Jansson?
Ja, dels verkar det vara som att en väldigt stor del av oss trots allt har en benägenhet att reagera med allergier. Vi pratar om att kanske 50% av befolkningen. Sen har vi då vissa undantag som vägrar att reagera här.
Vad vi än gör så vägrar.
Nej, det är jättejobbigt för oss allergiläkare. Nej, men mycket pollen. Alltså det finns ju ett samband med en höggradig exponering. Ju fler mer pollen vi har, desto mer blir allergiska. Men det finns möjligen ett undantag där då. Och det var vi inne på den hygienhypotesen. Det är ju det här att göra med att vår miljö har blivit renare. Mm. Vi utsätts för mindre bakterier, mindre parasiter. Men vad vi också utsätts för när vi är väldigt små, det är mindre allergen än tidigare. Mm. Och det kanske är så att en väldigt höggradig exponering när man är väldigt liten har en skyddande effekt mot allergier. Så att höga halter inte enbart dåligt, men det beror på när man exponeras för dem.
Mm, okej. Okay. Så i det här fallet då, man har en japansk befolkning som får en slags pollenchock från de här träden, kan man väl ändå säga. Mm. När de har blivit tillräckligt stora, de här träden, då släpper de ifrån sig pollen. Vad är det som sker där rent biologiskt hos oss?
Ja, det som händer är ju att vårt immunförsvar gör fel, kan man väl säga. Man uppfattar någonting som egentligen är oskadligt som farligt och börjar skydda oss mot det och sätter igång en inflammation i kroppen, om man ska ta det väldigt enkelt.
Mm. Och att det blir så här stor skillnad, eller att det blir så många som blir dåliga av det här just i Japan, vad tänker du om det?
Det är ju många förstås, va? Men redan i Sverige är det ju väldigt många som är pollenallergiska. Och så det visar ju hur lätt det är att framkalla en pollenallergi om man utsätts för tillräckligt mycket pollen när man har nått en viss ålder.
Mm. Och 1980-talet var början på de här hälsoproblemen, Harald, i Japan.
Ja, och nu täcker de här monokulturerna med ceder och cypress en femtedel av Japans yta.
Mm.
Jättemycket.
Det är mycket.
Och nu är nästan alla av de här träden i mogen ålder som sagt, och då släpper de sin finkorniga pollen som bärs in i städerna, då, de stora städerna med vindarna.
Ja, och vad blir det då för allergiska reaktioner?
Man får problem med ögon och näsa. Det är en sekretion, det rinner, det kliar. Man får problem med sömnen på grund av att man inte kan andas genom näsan på natten. Men så är det ju också ganska många som även får astmabesvär.
Mm.
Och det har ju andra konsekvenser som kan vara allvarligare. Men redan det här problemet med ögon och näsa är i sig själv ett stort problem. Det har en ganska stor påverkan på livskvalitet om det blir tillräckligt mycket.
Mm. Och tittar vi på Japan så har ju det här också lett till enorma kostnader.
Absolut. Det finns ju beräkningar på många miljarder. Det är mycket pengar och det är inte minst därför man har som en nationell satsning mot den här hälsokrisen som man nästan beskriver nu.
Mm. Så om vi fortsätter med hur det ser ut i Sverige då. Vi är ju också ett pollenallergidrabbat land, Malou.
Ja, men vi hörde ju Christer säga här att drygt 2 miljoner svenskar lider av pollenallergi. Man behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att se att det var helt annorlunda på 1960-talet till exempel. Då var det inte alls så många allergiker. Men sen så har det då därifrån 70-talet någon gång tror jag så har det tagit fart och ökat ganska dramatiskt. Mm. Och mycket av det här handlar då, tror forskarna, det är väl favorithypotesen, om att vi har ändrat vårt sätt att leva. Barn är inte ute lika mycket i naturen, man kommer inte i kontakt med vänliga bakterier under de här första levnadsåren mellan 1 och 3 år när immunförsvaret ska utvecklas. Man träffar kanske inte djur som man gjorde förr i ladugården om man bodde nära en ladugård. Och då är man väl lite mer oskyddad helt enkelt när man sen börjar stöta på olika allergiframkallande ämnen lite längre fram i sitt liv. Är det ungefär så man ska förstå den där hygienhypotesen?
Ja, det är vad vi tror just nu i varje fall.
Men det är inte hela förklaringen till att det sker en ökning av pollenallergiker, eller hur?
Nej, där kommer ju också det här med klimatet och värmen och de förlängda pollensäsongerna och den ökade pollenhalten då.
Mm.
Vi ser det i Sverige och man ser det i andra länder också.
Men ska vi titta lite djupare på det? Nu har vi ju nämnt det. Kan vi berätta något mer om vad klimatförändringen gör med pollensäsongen och med pollen?
Den kommer att göra det besvärligare för sådana som du och jag förmodligen.
Ajda.
Vi som känner av det här redan nu. Därför att, som vi var inne på då, vissa träd kan börja blomma tidigare än förr. Och det finns ju exempel på hassel som blommar i november om det är en varm höst eller vinter. Och då kan de ju hålla på ganska länge sen. Och sen så andra träd som björken till exempel, den kan tydligen då reagera mer på själva värmen, om det är varmare, om det finns mer koldioxid så kan den producera mer pollen. Och är man gräsallergiker, vilket jag tack och lov inte är du det?
Mm, det är jag.
Ja, då kan du hålla för öronen nu. Men det kan ju vara bra att känna till att vissa gräspollen då kan gynnas av varma och fuktigare vårar. Och om de kommer liksom redan i mars och april så kan det ju... Det är inte så lång tid där då mellan november och mars och april.
Det känns som att det blir bara kortare och kortare och så, då har man den här mörka perioden och då själv så här, tycker det är jobbigt med mörker. Så att, ja men precis, det blir en kortare och kortare period där jag helt enkelt slipper de här besvären. Och värmen då, på grund av klimatförändringen, betyder det att det blir mer pollen i luften? Är det det som är problemet eller är det fler saker som är problematiska med det?
Ja, mer pollen i luften, men det finns ett annat problem också. Det är att det kan komma in nya arter, nya växter som också är besvärliga ur pollensynpunkt. Och den vi mest är rädda för, den kallas malörtsambrosia eller på engelska ragweed.
Mm.
Och det är ett jätteproblem i Nordamerika och den börjar sprida sig upp mot oss. Har vi inte nått oss ännu riktigt, men kommer att komma. Det finns ett annat problem också att vi har inte särskilt mycket dammkvalster i våra hus här i Uppsala. Det finns ganska mycket neråt Skåne och Bohuslän, men blir det varmare vintrar här, fuktigare vintrar, då får vi också mer av det problemet. Mm. Så det är ganska mycket som kommer att kunna hända.
Mm. Men är det så då att om det blir mer pollen så betyder det också fler allergiker? Mm. Betyder det då också att den som redan är allergisk, att mer pollen betyder värre reaktion?
Ja, det får vi nog räkna med.
Varför är det så?
Ja, men det blir ju alltså mer inflammation. Det blir fler celler som reagerar, det blir värre inflammation och så vidare. Men jag menar, vi ska inte bara vara supernegativa här. Vi har ju faktiskt mer möjligheter att behandla nu än vi hade tidigare också. Så det finns ju positiva saker kring det här. Det finns också en studie som möjligen ger lite hopp i mörkret här. Och det är en studie som gjordes i Norrbotten från 2017.
Mm.
på 8-åringar, och där jämförde man förekomsten av pollenallergi då. Jag tror att det var 2005, 2010 och så 2017. Och man såg den här ökningen som vi sett tidigare. Men vid 2017 och 2010 så var det inte någon ökning direkt. Det var alltså platå. Och frågan är om vi kommer att nå en sån platå även i Sverige. Så det är ju inte säkert att vi alla kommer att bli pollenallergiker framöver.
För jag har läst att du har nämnt att vi skulle kunna gå till en, ja, 40% av befolkningen som är pollenallergiker i Sverige. Men nu låter det som att det kanske är så att vi stannar där.
Ja, alltså vi har lite få sådana undersökningar, men den där undersökningen i sig själv väldigt intressant.
Mm. Så klimatförändringens varmare klimat tros vara en av orsakerna till att vi ser allt fler pollenallergiker. Och sen har vi, som vi nämnde då, hygienhypotesen och var vi bor och hur vi lever. Jag ville bara få en känsla av, är det någonting som är viktigare än någonting annat här med alla de här förklaringsmodellerna?
Jag tror att det som betyder allra mest, det är nog hur man växer upp som väldigt liten ur allergisynpunkt. Och vi försöker ju redan nu göra någonting åt det när det gäller matallergi. Att man numera rekommenderar barnen att de ska få i sig sånt som är, eller kan vara allergiframkallande, som ägg, mjölk, jordnötter och sådana saker. Och så var det absolut inte när jag hade barn, så att säga. Utan då var det någonting man skulle undvika.
Nej, men verkligen. När min äldsta son var barn för 30 år sedan, då skulle man undvika jordnötter. Och nu så får hans lilla ettåring, ja, hon fick ju smaka lite jordnötssmör redan när hon var några månader gammal, eller kanske ett halvår eller någonting. Jag var lite så här, hjälp, men det har gått bra.
Ja, och man har ganska bra bevis för att det faktiskt funkar. Så att det här med tidig allergen exponering är kanske någonting som vi kommer att använda oss av mer framöver och kanske kan motverka den här trenden.
Och jag, det känns som att jag som pappa hamnade mitt i det där. Min son är superjordnötsallergiker, och det var att han skulle bara hålla sig borta från det. Och sen så kom det här att, men prova immunterapi. Och nu har han jobbat upp en tolerans från små korn till att han kan äta några jordnötsringar. Det tog ett halvår, det var jobbigt, men nu kan jag sova lite lugnare.
Ja, det är superhäftigt.
Men om man ska exponera sitt lilla barn då för pollen, ska man liksom slänga in den i en pollenrik björkdunge, eller hur funkar det?
Ja, alltså vi måste ju gå efter där vi har evidens, så att säga. Och vi har inte någon evidens för det här, så det här är ju ganska fria spekulationer från min sida då. Men när det gäller matallergier, där håller vi ju redan på med detta. Så att jag får återkomma om det, om 5 år kanske.
Ja, det är bra.
Utvecklingen ser i alla fall ut som så att det kan bli uppåt 40% av oss svenskar som blir pollenallergiker i framtiden. Och redan nu så ser vi att det får en stor påverkan, inte minst bland yngre.
När det är riktigt mycket pollen känner jag att det kan påverka en. När det blir mycket snor i näsan och så, då blir det att man fokuserar mer på det än på själva skolarbetet.
Ja, flytta prov i skolan utanför den värsta pollensäsongen. Det här är ett förslag som kommer från forskare som pekar på samband mellan höga pollenhalter och sämre skolresultat.
Det här var från TV4 som uppmärksammade pollenallergier och skolresultat tidigare i våras. De här nationella proven är ju viktiga för unga människor, Harald. Det verkar som att det kan bli sämre resultat för pollenallergiker.
Ja, det verkar faktiskt så. Jag har kollat på en finsk studie från förra året. Och där såg man att gymnasieelever presterade sämre på prov när det var höga pollenhalter i luften. Man tog fram då resultat från 92 000 gymnasieelevers examensprov i Finland, och man jämförde dem då med pollendata. Och man kunde se att resultaten var generellt sämre på prov som gjordes under dagar då pollenhalterna var höga. Och det här var då en sån här observationsstudie, så man kunde inte slå fast att det faktiskt var pollenhalten som orsakade de sämre resultaten, men man såg ett tydligt mönster där.
Okej, och var de dåliga rakt över brädet, eller var de sämre på vissa saker?
Alltså det var speciellt ämnen som innehöll matematik. Kemi, fysik, matematik. Och det där har forskarna spekulation om, att de ämnena involverar liksom precisionstänkande, man måste vara väldigt noggrann, och att det då, den förmågan skulle försämras av pollenallergi.
Och den här problematiken tycks ju finnas i Japan också. Toppen på pollensäsongen är just när det är slutprov för att komma in på gymnasiet och universitetet. Och många unga har ju alltså då en hälsoproblematik under den här kritiska tiden som kan påverka deras resultat och, ja, i förlängningen deras framtid. Christer Jansson, varför slår pollenallergierna på det här sättet?
På grund av att man till exempel sover sämre, det är väldigt svårt att sova om man är nästäppt till exempel, så är man tröttare på dagarna och det har som effekt då att man tappar i koncentrationsförmåga och sådana saker. Men det är tydligen inte bara sömnen som är kopplat till det här. Det verkar som allergin i sig själv och den information som den åstadkommer också påverkar hjärnan på ett negativt sätt.
Hur då då? Det är inte bara sömnen som är problemet?
Nej, utan det är själva ämnen antagligen som frisätts av den allergiska inflammationen som påverkar hjärnan på ett negativt sätt.
Ja, och får den att bli tröttare?
Tröttare och problem med koncentration och sådana saker.
Mm. Det känner väl vi av båda två, Peter.
Jag tycker det känns som man har som en blöt bomullstuss innanför pannan ungefär.
Ja, mycket kaffe behövs det.
Med detta i åtanke kanske man borde flytta de här nationella proven bort från de här perioderna när det är mest pollen, både i Japan och i Sverige, eller vad säger du?
Ja, jag tycker det verkar väldigt vettigt. Jag tycker det var spännande med de här finska resultaten. Det finns ju andra studier som är mindre som har visat liknande. Och det känns så självklart att är man pollenallergisk och elev eller student så presterar man sämre under en sån period. Så det verkar väldigt vettigt.
Nu har vi ju nämnt det, men vi går in på det lite djupare. Med det här varmare klimatet så finns ju också risken för nya pollenspridare i Sverige, Malou.
Vi kan ju få hit helt nya arter när klimatet förändras då, som vi inte har något tidigare försvar mot. Om jag får drömma mig till södra Frankrike till exempel så finns ju de här träden ut med de smala landsvägsvägarna där, platanerna. Mm. De är väldigt vackra. De kallas också för det tueur-platan eller platan-tueur för att de är livsfarliga. Det är ofta om folk kör lite av vägen så åker de rakt in en sån där och så skadas de eller dör. Mm. Men de är också, har jag fått lära mig, allergiframkallande, de här platanerna. Och snart så skulle de kanske kunna trivas i Skåne, men då får man nog tänka efter om man vill börja föra in de här, för att de är ju vi inte alls vana vid, deras pollen. Det finns ju andra sådana träd, olivträd är också väldigt allergiframkallande. Men sen finns det också riktiga plågor som vi har varit inne på här. Växtarter som kan bli väldigt allergiframkallande och som vi absolut inte vill ha. Jag pratade med en kollega till Christer faktiskt, Åslög Dahl, som numera är seniorforskare, men hon har tidigare varit ansvarig för pollenlaboratoriet vid Göteborgs universitet. Det startades redan 1975 faktiskt. Och hon berättade särskilt om den här malörtsambrosian. En växt som då är väldigt allergiframkallande och som också har en stor förmåga att framkalla allergisk astma, vilket ju inte alla pollen gör. Malörtsambrosian tros ha kommit till Östeuropa från Nordamerika med importerat utsäde och kanske med amerikanska soldater. Och sen har den börjat sprida sig på ett invasivt sätt.
Så blev det en våldsam explosion i Ungern och omgivande länder på 70-talet. När den inte hade varit känd förut så seglade den upp väldigt snabbt och blev den värsta allergiframkallande växten därför att den är så invasiv. Jag var själv och reste i Ungern 2008 på en exkursion när vi skulle titta på hur det stod till, och det var alltså runt på alla vägkanter och på åkrarna runt omkring så var det liksom hav av malörtsambrosia. Blir det så då blir det jobbigt.
Ett hav av malörtsambrosia, det vill vi inte ha. Än så länge så har något hundratal fall upptäckts i Sverige. På 90-talet till exempel kom det in frön med importerade solrosfrön som man gav till fåglar. Men nu är man bättre på att rensa bort de här ogräsfröna. Men det är väl ingen riktig fara på taket än. Jag vet inte vad Christer säger. Men Åslög Dahl, hon menar i alla fall att man bör vara uppmärksam om man ser något som liknar en riddarsporre som börjar växa upp under fågelbordet.
Ja, jag kan bara hålla med. Hon är ju riktig pollenforskare, så hon vet ju bäst när det gäller detta.
Är du oriktig?
Vi tänker olika aspekter.
Okay.
Hon tänker pollen i sig själv och hur den växer och lever och så vidare. Jag har mer konsekvenser av pollen hos oss människor.
Just det. Och den här malörtsambrosian, är den värsta av den värsta exemplet?
Ja, det är svårt att jämföra, men det är ett väldigt stort problem i Nordamerika i varje fall. Så att, det är något som vi gärna vill undvika om vi kan.
Men är det skillnad på pollen och pollen? Alltså, när det kommer då nya pollenspridande växtarter, påverkar de oss på ett annat sätt än växter som vi är vana vid?
Ja, vi ser ju till exempel personer som flyttar till Sverige från ja, till exempel ja, Mellanöstern eller någonting sånt där och som nu kommer i kontakt med björkpollen. Det är ganska många som då plötsligt utvecklar en pollenallergi som absolut inte haft det tidigare. Så att, det här problemet finns ju redan nu.
Mm. Och finns det då pollenspridare som är extra potenta, som är riktiga pollenbomber?
Ja, det är kanske utanför min kunskapsområde, men det finns definitivt skillnad när det gäller vilka allergen som har lättast att ge astma.
Mm.
Så i Sverige så är det till exempel mer farligt ur just astmasynpunkt att vara allergisk mot katt och hund än att vara allergisk mot björk.
Och de här arterna som kan tänkas komma till Sverige, hur borde vi tänka kring det? Vad borde vi göra?
Ja, fixa till det här med klimatet är väl en bra start.
Vi börjar där.
Ja. Ja.
De flesta i Sverige bor ju i tätorter och urbaniseringen blir ju bara tydligare globalt sett. Men det hänger också ihop med ökade allergier, Harald.
Ja, jag pratade om det här med Erik Melén som är professor i barnhälsa vid Karolinska institutet. Och han menar då att stadsmiljön kan vara negativ för astma- och allergiproblem generellt. Att luftföroreningar, tät bebyggelse med betong och då liksom frånvaro av grönområden i städer tillsammans förvärrar de här problemen. Och så kan ensidigheten i växtligheten skapa problem också, säger Erik Melén.
Det finns ju också data nu, och speciellt från Japan, som talar för att om man har bara en viss sort av träd eller en viss sort av buskar med en höga halt av extrema halter av pollensorter, då kan det i sig ge ökade allergier.
Mm, så man ska alltså inte göra som Japan på 50-talet och bara plantera ett eller två sorters träd, utan man måste ha en större variation som i naturen. Men den här ensidigheten i växtligheten, den i sig verkar ställa till det för oss, Christer.
Ja, och det är kanske tur att om vi har ensidighet i Sverige så är vi ofta barrträd som vi har. Och det verkar ju inte som det framkallar pollen på samma sätt. Kanske att de är för stora, de inte når ner riktigt.
Men om vi fortsätter prata om Japan så verkar det också som att ett traditionellt mönster har brutits. Varma somrar brukar leda till att cederträden där producerar många ståndare, vilket ger stor pollenspridning våren efter. Men det har sedan följts av ett år med mindre pollen. Men sedan 25 år tillbaka så har det blivit många år på raken med ökad mängd pollen, från år till år. Och det här då, tänker man, kan vara en orsak till att fler drabbas av pollenallergi. Finns det en motsvarighet till det här i Sverige, Christer?
Ja, nu är jag också utanför mitt område. Där skulle till exempel Åslaug kunna berätta. Vad jag har lärt mig av henne då, det är ju att när björkarna har kört hårt med pollen så behöver de ett år för att återhämta sig.
Mm.
Så jag tror att vi har kvar den här variationen mellan år fortfarande i Sverige.
Men finns det då en risk att en större del av året kommer att bara bli jobbigare och jobbigare för oss?
Ja, det finns det definitivt. Alltså, i och med att pollensäsongerna sträcks ut. Jag menar, redan nu, om man är allergisk mot både hassel, gräs och gråbo, så har man en säsong som kan sträcka sig från februari till september. Och det är ju en väldigt lång period.
Mm. Ja, men då kan man ju nästan börja prata om ett nästintill kroniskt tillstånd av allergi för vissa.
Absolut.
Toppen. Eller det är inte toppen.
Rås allergiläkare. Yes, ja. Framtidsbransch.
Kanske ska sadla om.
Ja.
Mm. Så vad gör man då åt den här utdragna pollensäsongen? I Japan drog man igång en ambitiös plan för att fixa det här. På 30 år ska man lyckas pressa ner pollennivåerna med hälften, Harald.
Ja, och en viktig del är då att man ska minska skogarna med såna här sugi-träd, alltså den japanska seden, som då är den verkliga superspridaren av de här två arterna som man har planterat mycket där. Men det handlar ju då om att byta ut skogar som täcker 2% av Japans yta på 10 år. Och det är lika stor yta som ungefär 2/3 av hela Skåne.
Mm.
Och man kan ju inte göra om det här misstaget att bara hugga ner de här träden och få problem med erosion och jordskred runt städerna. Liksom.
Ja, just det, man kan inte bara hugga ner, man ska plantera ny skog.
Mm.
Och då är det att få tillbaka blandskogen. Och den är ju också bra för att få tillbaka djur- och växtliv, Malou.
Ja, nej men precis. De vill ju nu satsa på mer biologisk mångfald igen. Och att skydda upp till 30% av landskapet till 2030, det här är ju någonting som Sverige också har lovat när vi har skrivit under FNs konvention om biologisk mångfald, som syftar till att hejda utrotningen av arter arter och att bevara ekosystem. Och det är bra för mycket, det är bra för oss människor, det är bra för djuren med ett mångfald av liv. Och det är bra mot extremväderhändelser, översvämningar, jordskred, ja, och kolsänka. Fungerande våtmarker och skogar är ju också bra på att suga upp och bevara kol. Så det är i marken, så det är bra för allt.
Mm. Och så försöker man få extra bra koll på skogsområden omkring städerna, alltså hotspots för pollen, eller hur?
Exakt, man vill ta hjälp av AI till exempel för att kartlägga då vindmönster kring städerna. Mm. För att hitta de då specifika skogsområdena kring storstäderna därifrån mycket av pollenet kommer med vinden in till städerna. Och på det sättet ska man då punktmarkera de här områdena när man hugger ner skog. Så man vill liksom på ett smart sätt effektivisera pollensänkningen.
Just det. Och har man då helt slutat att plantera sådana här cederträd?
Nej, man håller faktiskt på att ta fram en pollenfri variant av cederträdet.
Alltså genmanipulera framträd?
Man använder genteknik för att framställa då de här pollenfria varianterna då. Jag vet inte riktigt hur mycket man har börjat plantera dem, men man vill i alla fall ta fram sådana här pollenfria cederträd.
Och varför vill man hålla igång med det där? Det har ju skapat sådant stort problem. Varför vill man fortsätta med cederträd?
Ja, precis. De verkar ju inte vara så bra för den biologiska mångfalden, men däremot så växer de väldigt snabbt. Mm. Och man har ju byggt upp en industri kring just ceder och cypress sen efter andra världskriget. Så det vill man inte slå bort benen på. Liksom. Och sen förlitar ju sig, som vi har pratat om här tidigare, Japan, precis som Sverige, mycket på sina stora skogar i sitt klimatarbete. Nästan 70% av Japans yta är täckt av skog och det fångar in väldigt mycket koldioxid. Så om man är väldigt mån om att återskoga de ytorna som man hugger ner nu med de gamla pollenrika träden för att man inte ska nagga skogens klimattjänst som kolsänka i kanten. Och då kan ju såna här snabbväxande pollenfria då, cederträ vara bra.
Ja, ja, men då förstår jag. Sen har vi ju alltså medicinerna och behandlingarna som man kan få för pollenallergi. Och det finns ju ganska mycket som man kan göra, Christer.
Ja, det gör det. En del mediciner finns ju receptfritt, tillgängliga, vanlig livsmedelsbutik. Antihistamintabletter fungerar jättebra för väldigt många personer. Mm. Man kan dessutom använda sig av olika typer av ögondroppar och nässpray, vilket också kan vara superbra. Mm. Men sen har vi då en mindre del av de som är pollenallergiska där det inte räcker med den här behandlingen. De fortsätter ha problem med trötthet, snuva, kanske till och med astma. Och där finns det också andra behandlingar och den viktigaste där är kanske det man ibland kallar för allergivaccination. Mm. Som egentligen går ut på att man vänjer kroppen mot det allergiframkallande ämnet.
Och det har väl kommit nationella riktlinjer nu att de som har svåra problem ska få den typen av, eller ska ha möjlighet att få den typen av behandlingar?
Ja, det stämmer. Och det har fått en väldigt hög prioritet i Socialstyrelsens nya allergiprogram som kommit fram. Och det vi kan behandla mot då, det är ju träpollen, det är gräspollen och det är kvalster. Det är där vi är mest framgångsrika. Och det som är bra nu det är att man kan ge den här medicinen som tabletter. Förut var alltid sprutor.
Men ja, jag skulle precis fråga om det. För att jag har ju bekanta som har just fått sprutorna. Mm. Och så har jag tänkt att det där kanske jag inte är så sugen på. Men när jag hör det att man kan få det i tablettform, då känns det som en annan sak.
Ja, det vanligaste behandlingen då, det är en tablett om dagen i 3 års tid då. Och det är ofta väldigt framgångsrikt. Mm. Man kan ge det även mot biogetinggift, mot katt och hundallergi också, men då är det sprutbehandling.
Men hur allergisk ska man vara för att få en sån där behandling?
Ja, jag tycker att man ska ha prövat det vi kallar standardbehandling och för de flesta räcker ju det med den. De klarar sig ganska bra. Men när man inte gör det utan man behöver ha mer än så, kanske till och med behöva ta kortisontabletter för att det ska vara drägligt, då bör man absolut fundera på den här allergivaccinationsbehandlingen.
När du säger att den fungerar bra, hur bra fungerar den?
80-90% av de som får det blir avsevärt förbättrade. Det är inte så att den tar bort all allergi, men man blir mycket, mycket bättre. Och effekten brukar sitta i länge, 10-20 år kanske.
Biverkningar?
Ja, i början så har man då problem med klåda i munnen, är väl det vanligaste. Och det finns en del där det problemet är så stort så man kan inte genomföra behandling. Men de flesta så försvinner de här problemen efter ett antal veckor och då fortsätter man.
Mm. Men sen finns det ju annat man kan göra för att undvika pollen, Malou.
Ja, trots att det nu är så himla fint och vackert utomhus så får ju du och jag och andra pollenallergiker tänka på att kanske inte träna utomhus, inte sticka ut och jogga, inte sova med fönstret öppet som jag älskar att göra för att höra fåglarna där på morgonen. Det är bättre att sova med stängt fönster.
Mm.
Kanske kan man ha luftfuktare då som jag kör med. Det går ganska bra. Jag mår rätt bra av det. Man ska inte hänga ut tvätten. Man ska kanske tvätta håret innan man lägger ett huvud fullt med pollen på kudden. Det har jag aldrig gjort. Har du det?
Nej.
Nej. Man ska också duscha hunden och katten. Hur ska det gå till?
Ja, speciellt om man inte har en hund och katt.
Nej. Nej, men vissa alla tycker inte om att bli duschade, men de har i alla fall ofta pollen i pälsen.
Mm.
Ja, och sen ska man ju tänka på att börja tidigt gärna med allergimediciner, tror jag. Eller hur, Christer?
Ja, det beror lite grann på vilken medicin det är. Den vanligaste medicinen, antihistaminer, det kan man säga, det räcker att sätta igång när man har problem. Den som är antiinflammatorisk då, vilket framförallt är nässprayer som innehåller kortison, där är det bra om man kan ligga lite före. Men om man inte gör det så är det bara att sätta igång, men då måste man veta att effekten kommer först efter kanske en vecka.
Mm. Själv har jag varit och fyllt på hela förrådet nu på lunchen i alla fall.
Bra. Jag såg det. Du kommer liksom en hel hög med kartonger.
Men om man är som jag, att man inte har varit pollenallergisk någon gång i sitt liv, men när man börjar misstänka, man börjar få lite kliningar i halsen under pollensäsongen och sådär, hur kan man tänka då?
Ja, det beror på hur mycket problem det blir så att säga. Men det man i första hand skulle göra då, det är kanske att pröva, vad händer om du tar en antihistamintablett? Blir du bättre?
Mm.
Alltså det finns ju vissa, till exempel själv då, så jag vet att jag är gräspollenallergisk, men det brukar räcka med att jag tar några antihistamintabletter per år, så fixar det sig.
Mm. Så vad hoppas du på då, Christer, när det kommer till att effektivt tackla pollenboomen som vi ändå ser i Japan och Sverige? Vad hoppas du på?
Ja, jag hoppas på att vi blir bättre på att förebygga allergier och antagligen då genom intervention väldigt tidigt i livet.
Mm. Och när du säger motverkare på tidigt stadium, hur gör man det?
Ja, men nu kan vi inte göra det än så att säga. Men vi har ju ändå exemplet vad gäller matallergi där vi ger barnen väldigt tidigt smakportioner av det som kan ge vara allergiframkallande. Man skulle ju kunna tänka sig framöver någonting liknande också vad gäller pollen. Men det är inte så att jag uppmanar alla att pröva det. Det är inte testat än. Men kanske framöver.
Mm.
Och sen hoppas jag givetvis att vi kan motverka det med klimatkrisen.
Men allt med pollenallergier är kanske inte av ondo, Harald?
Nej, precis. Vi har ju faktiskt kvantfysiken tack vare pollenallergi.
Mm.
Det handlar om den tyske fysikern Werner Heisenberg som flydde till Nordsjöön som heter Helgoland 1925. Han flydde dit för att bli av med sin hösnuva. För på den här ön fanns det knappt några träd då i alla fall.
Mm, dit ska jag åka.
Ja. Han stannade i alla fall där någon vecka och jobbade väldigt intensivt och tog då fram den första fullständiga matematiska formuleringen av kvantpartiklarnas konstiga beteende.
Wow.
Ja, så utan pollenallergi så kanske vi inte hade haft kvantfysiken.
Okej, men han kunde väl ha gjort det lite enklare. Men det kanske var hösnuvans fel ändå som gjorde det lite komplicerat.
Ja, det var ju mycket matematik i den där beräkningen så han behövde fokusera. Och då måste man ju bli av med pollen.
Ja, bara en sån sak. Om vi tittar på annat som är på gång då, Malou. Det ser ut att kunna bli riktigt hett i USA under fotbolls-VM som börjar snart.
Alltså jag tänker träningsmässigt så kommer det ju vara extremt varmt. Och du kanske inte kommer kunna köra så intensiva träningar som du skulle ha gjort om det var normal temperatur. Hur anpassar ni er?
Yeah, of course we've spoken about that a lot and I think again you have to think about when you train, what times you train. And then at the same time adapt to the conditions. Hopefully the longer you're there, the more you feel a bit more comfortable. But obviously I've had experience in the US myself and around that time with pre-season. It is challenging, so I think the time that you train can help you.
Sveriges förbundskapten Graham Potter hörde vi här. Han säger till SVT att man har pratat i laget om hettan som förväntas under VM i USA. Och att de får försöka anpassa sina träningar helt enkelt. Kanske framförallt träna på morgnarna då det är lite svalare. För på dagarna kommer det kunna bli riktigt varmt.
Ja, det finns väl risk för det. Och World Weather Attribution, som ju är ett nätverk av extremväderforskare, de varnar nu för att en del matcher under det kommande fotbolls-VM som ska spelas då i USA, Mexiko och Kanada kan komma att genomföras i extrem värme. Främst handlar det om matcherna då i Mexiko och centrala och södra USA, där det kan bli 30 grader eller mer. Det kanske inte låter så mycket, men om man lägger till här att det också kan riskera att bli väldigt fuktigt under samma dagar, då kan man förstå att den här kombinationen värme och fukt, det som man kallar för våttemperatur, den kan bli riktigt hög. Och det är ju helt, det kan ju vara livsfarligt. Mm. För att då, det är precis då som kroppen inte kan kyla av sig. Man kan inte svettas på ett normalt sätt, och det kan ju förstå mig att det kan ju bli jättefarligt för någon som spelar fotboll i 90 minuter.
Ja, det är ju klart. Det var ju fotbolls-VM där 1994. Det var 30 år sedan. Det gick ju bra att spela fotboll då.
Eller hur? Men 30 år är en lång tid när det kommer till klimatförändringar. Mm. Jag kommer ihåg det där. Jag var gravid med min första son då, som blev fotbollstokig sen. Jag satt ju och liksom skrek och hetsade genom de här matcherna. Tyckte det var fantastiskt.
Vilket det var?
Ja, under de här ljumma sommarkvällarna när Sverige skulle gräva guld i USA. Men hälften av den globala uppvärmningen har faktiskt skett sedan dess.
Vänta nu.
Sedan 94.
Hälften av den globala uppvärmningen har skett på 30 år.
Precis. Och det betyder att det är en annan värld. Så risken för den här sortens extrem hetta kombinerad med fukt som blir livsfarlig, den är högre nu, den är större.
Ja, precis. Och FIFA har ju svarat på det här. Man har berättat för Reuters att man planerar in 3 minuters vätskepauser i varje halvlek av matcherna. Mm. Man ska ha kylinfrastruktur, som det heter då, för fans och spelare. Och en förbättrad medicinsk beredskap som ska skalas upp efter realtidsförhållanden.
Wow, okej. Okay. Mm. Vad tror du om det här, Christer?
Ja, men det låter väl bra. Å andra sidan hade man väl VM nu i Mellanöstern förra gången.
Qatar.
Mm. Ja, Qatar, ja. Och det var väl varmt där också.
Fast då flyttade man ju VM just från sommarmånaderna till de kyligare månaderna, svalare månaderna.
Var det så det var?
Just för att det var för varmt. Mm. Men vi kan ju också säga att det globala fotbollsfacket, eller vad man nu ska säga, FIFPro, som organiserar över 70 000 professionella fotbollsspelare, de har sagt att man bör inte spela matcher alls om det blir så att våttemperaturen överstiger 28 grader. Då bör man skjuta upp de här matcherna. Alltså 28 grader våttemperatur, det motsvarar ungefär 38 grader Celsius då, i torrvärme.
Det låter fruktansvärt. Ja. Alltså, det går inte att spela fotboll i 38 grader värme,
eller
tycker jag.
30 grader i hög luftfuktighet. Ja, men nej. Så facket tycker att man ska gå ännu längre. Skjut upp matcherna om det blir de här extrema temperaturerna.
Inhumana arbetsförhållanden.
Precis. Mm. Hur mycket man än tjänar på det.
Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet. Har du span på någonting särskilt just nu?
Ja, jag har en ganska bra nyhet, tycker jag. Mm. Vi har ju ett bekymmer med att astma- och allergivården i sig själv är ju negativ ur klimatsynpunkt då. Och det beror bland annat på att de drivgaser som finns i de astmasprayer som vi använder är ganska potenta växthusgaser. Men nu har man äntligen börjat ta fram nya drivgaser som är bättre. Och den första drivgasen har redan kommit till vissa av de här inhalatorerna. Så det tycker jag är positivt, att saker kan faktiskt förändras till det bättre.
Det låter ju jättebra. Och har det varit ett problem med detta alltså?
Ja, det har varit ett problem. Alldeles för lite uppmärksammat, tycker jag. Men som sagt, att det börjar gå åt rätt håll där.
Mm. Och vad använder man istället då?
Pulver. Man använder pulverinhalatorer och det fungerar för de allra flesta precis lika bra. Men de som behöver sprayinhalatorer då, just den möjligheten att vi kan använda andra drivgaser som inte har den här klimatpåverkan, tycker jag är väldigt positiv nyhet.
Så det går att förändra saker och ting, Malou?
Ja, vi kan väl avsluta med en annan positiv nyhet angående förnybar energi. Mm. Den gick nämligen om fossila bränslen när det gäller elproduktionen i Europa förra året.
Hur gick det till?
Ja, det är EUs klimattjänst Copernicus som skriver om att 2025 var det året då nästan hälften av elproduktionen, 46,5%, kom från förnybar energi. Och det var också första gången som det producerades mer el från bara vind och solkraft i Europa än från fossila bränslen.
Med det så säger vi tack till Christer Jansson, allergiforskare och professor vid Uppsala universitet.
Tack så hemskt mycket.
Vi som har gjort klotet är Marie-Louise Kristola, Harald Andersson, tekniker Nils Lundin och jag heter Peter Nordmark.